Det var vi som byggde landet, grävde diken och bröt sten. Vi byggde upp fabrikerna under fiskarna som ven. Vi jobbade på bruken men fick lön som fattigjon. Så vi tvingades att skapa våran organisation. Arbetets systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, till sidan ska vi stå i våran landsorganisation. Här kan det hoppa. Nästa gång klämmer ni allt vad ni kan. Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framfart och krossa oss till slut. Men nöden den har ingen lag, så sant som det är sagt. Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt. Armodets systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i sviden ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Jag märkte att jag också behövde läsa texten också, va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det än. Ett land förutan trälar, utan fria kvinnor och man. Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå. För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få. Arbetar systrar och bröder, armodet kämpande folk. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå, tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
Tack så mycket.
Varmt välkomna till dagens sändning i LO A-radio på 88 MHz. Hoppas att ni är lika taggade på denna sändningen som vi här i studion är. Och jag heter ju som vanligt Jesper Ginesjö. Och mitt emot mig här så har vi den oerhört eminenta
Johan Jonsson.
Och bredvid Johan sitter
Daniel Lederenmark.
Ja, det är fantastiskt att höra. Grymt att ni är här med mig idag.
Vi har ju en med på telefon också.
Vi har också en med på telefon, ja. Och det är ju ingen mindre än Ronny Wenggren som är med på telefon. Som alldeles om en stund kommer att få presentera sig själv lite mer. Men innan du får presentera dig, Ronny, så ska jag bara snabbt rätt upp och ner. Ronny, du har ju en lång och gedigen karriär inom arbetarrörelsen, kan man ju lugnt sagt säga. Och har gjort oerhört många saker. Och vi kommer ju hänga med dig här nu i en timme ungefär. Och sen efter det så kommer ju sändningen tas över av dessa deltagarna. Så går den utbildningen Ung i GOS som anordnas av Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med ABF. Och de har lite roligt som de ska köta om. Men Ronny, ordet är ditt. Berätta, vem är du?
Jag är en 65-årig före detta elektriker och före detta ombudsman och före detta förhandlingschef. Jag är ganska glad nu för jag har blivit lovad att få en sån här covid-spruta på tisdag klockan 09.20.
Grattis!
Känns tryggt att få den nu. Och i synnerhet som man kan börja på umgås med sina barn och så efter 3 veckor tror jag rekommendationen är. Det känns jättebra. Hoppas bara att det inte blir någon av de där komplikationerna som ett litet antal har råkat ut för efter vaccinationen. Men om du vill ha en mer utförlig presentation så kan jag säga att jag 1988 så började jag på förbundskontoret. Började jobba med fackliga studier. Senare 94 började jag på förhandlingsavdelningen. 99 blev jag vice förhandlingschef i Elektrikerförbundet. Och 2002 fram till 2015 har jag varit förhandlingschef. Sen sa jag att jag tycker inte att det känns bra att driva avtalsrörelsen 2016. Jag skulle ju gå i pension hösten 2016. Om jag ska driva den och sen finns det ingen att ställa till svars för resultatet, så att säga. Medlemmarna har ingen att ställa till svars, jag går till pension då. Så jag var då faktiskt då kliva av och överlåta förhandlingschefskapet åt Urban Pettersson, som han heter, numera ordförande. Mm. Sen började jag med att jobba med att samordna 6F-förbunden inför avtalsrörelsen 2017 också. Det gjorde jag på efter min pension då.
Fräckt. Men man har ju hört att du var ju den som förhandlade fram Sveriges bästa kollektivavtal.
Ja, det är inte jag som har påstått det. Det var då var det som heter LO-tidningen då, som heter Arbetet nu med.
Ja.
De gjorde en jämförelse mellan avtalen på svensk arbetsmarknad och kom fram till att elektrikerna mycket väl förtjänt hade Sveriges bästa avtal.
Men det har ju varit så här att på tidigt 2000-tal så hade ju vi mycket konflikter.
Ja.
Och vi har ju fått in väldigt mycket i avtalet, men kan du berätta lite vad det var som vi konfliktade för?
Ja, det kan jag, absolut. Om nu dalmålet går fram, för det sitter ju kvar naturligtvis. Jag kommer ju från Borden.
Ja, men det är ju mysigt att lyssna på det.
Ja, vad bra. Vad bra att du tycker det. Jo, alltså, man måste ha en linje i allt man gör. Så är det. Och när jag började 88 på förbundskontoret, då var vi 33 000 medlemmar och 3% kvinnor. Mm. Och vilket vi såg att ökade också konstant andelen kvinnor. Vi hade ju ett uttalat mål att vi ville komma till 50-50. Så va? Och få en större blandning, även annan etnisk bakgrund som har kommit till Sverige senare i livet också skulle komma in i vårt förbund. Det var ganska homogent vita män i vårt förbund, men 3% kvinnor hade vi i alla fall. Och den siffran har sjönk stadigt. Det är för att sen kom ju den stora arbetslösheten. Jag kommer ihåg om det var 92 eller 93, till exempel i Uddevalla, så var 50% av våra medlemmar arbetslösa. Och det var ju för jäkligt alltså. Men de här kvinnorna, de var ju senast anställda. Och till följd av hur LAS såg ut och ser ut fortfarande, så var ju de också de som fick gå först då.
Mm.
Det betyder att vi var nästan helt utan kvinnor, på alla fall på installationsområdet. På kraftverksområdet fanns det en del. Därför att där hade vi även de som städade på kraftstationerna och fiskodlare och sådana här som
okay.
Stor utsträckning var kvinnor. Då. Och då tänkte vi, hur kan man med kollektivavtalet hjälp se till att vi får in fler kvinnor i branschen? Och det var ju någonting vi la pannan i djupa veck och funderade över. Alltså, en sak är att byggbranschen har inget gott rykte om i säkerhet. Men det hade i alla fall inte då. Vi ser väl fortfarande tyvärr att det är allt.
Ja, det är fortfarande så känns det.
Ja. Då tänkte vi att vi måste till att skapa en säkrare bransch. Vi tror att det är lättare att få kvinnorna att bli attraherade av den här arbetsmarknaden som vi utgör. Om det känns att det är en säker arbetsplats. Alltså att du kommer levande hem till familjen på kvällen.
Att det blir liksom mer attraktivt att liksom utbilda sig. Liksom.
Och det vi tänkte då, det var ju att vi skulle se till att vi får in arbetsmiljölagen i avtalet. Mm. Så vi kan sanktionera det med egna skadestånd och så. Se till att driva igenom. Alltså inte för att få pengarna i sig till förbundet, utan så att det skulle bli lönsamt för arbetsgivarna att satsa på arbetsmiljön också. Att lägga pengarna på arbetsmiljö istället för att betala skadestånd.
Jag håller helt och hållet med. Men jag tror vi får göra så här att vi får köra en låt nu. Och så fortsätter vi diskussionerna efter. Det blir Queen.
Ja. Varmt välkomna tillbaka till LOA-radio på 88 MHz. Och med oss just nu så har vi ingen mindre än Ronny Wenggren, före detta förhandlingschef på Elektrikerna bland annat.
Och du pratade om innan musiken här, så pratade du om hur vi kunde förbättra arbetsmiljön för tjejer.
Ja, alltså, kunde fortsätta. Måste ha i vår tanke också att det gäller naturligtvis männen också.
Ja.
Vi ville göra, däremot göra avtalet mer attraktivt, vårt yrke mer attraktivt för kvinnorna. Men jag tyckte det här var ett perfekt låtval, för den paroll vi hade, det var ju pressade byggtider när vi gick ut i den konflikten 23. Så det här under pressure passar ju perfekt.
Ja, det var ju riktigt passande. men det som var riktigt kul för innan här, för jag och Jesper satt på sossarna i Göteborgs Dåk. Okay. Och så kom det upp en motion från Kommunal om att man måste ha något mellanting mellan 66A.
Okay.
Att de ville att vi skulle gå lagvägen. Och då satt jag och tänkte, men vi har ju redan det.
Ja.
Lite komiskt.
Ja. Sen ska syndaren vakna, så att säga. Jo, men vi fick ju in hela, alltså, först 24, vi fick konflikta 2 år i rad för att få in den här. Och det som glädjer mig väldigt mycket är på att under hela den tiden jag var förhandlingschef sen, så var det ingen installationselektriker som dog på jobbet. Alltså det kan ha hänt någon i resor till och från jobbet. Men ingen dog på jobbet, vilket vi hade haft tidigare. Däremot så hade vi en hel del dödsolyckor på kraftverksområdet. Och de fick senare in den här bestämmelsen, de också, som vi fick in i avtalet. Alltså att, vilket betydde att hade en arbetsmiljöinspektör gjort ett nedslag, antecknade de i protokoll, så var det kollektivavtalad. Alltså man var skyldig att rätta till de bristerna, även om det bara var ett påpekande.
Det är ju skitbra, och det är ju så det ska gå till. Alltså vi ska ju få in det i avtalen, och helst inte via lag. För jag menar, det ser vi ju nu med liksom LAS-utredningen och allt som händer där, med de förändringarna som kommer bli.
Jag har en fråga där. Är det bara elektrikerna som har detta? Eller är det några fler förbund som har?
Nej, flera förbund fick inspiration när vi drev det här. Bland annat när vi avslutade vår konflikt 23, så var ju ett av villkoren att det skulle drivas som en arbetsmiljön skulle drivas i samordningen 24. Till exempel målarna har en ganska precis likadan bestämmelse också. Och jag vet att flera förbund har försökt få in samma bestämmelse. Hur många som har lyckats fullt ut, det vet jag inte helt. Jag tror Byggnads har den också.
Okej.
Okay. Men målarna är säker på att de har den.
Vet du det, Jesper? Du som ändå är med på...
Du, det är en väldigt bra fråga. Jag har inte forskat i det så jättemycket faktiskt, måste jag erkänna. Så att jag är rätt grön på det området.
Okej. Okay.
Det är därför vi har avtalsspecialister anställda också, eller hur?
Jajamensan. Därför jag kan sitta och luta mig bak och rulla tummarna lite. Och låta experterna göra sitt jobb.
Ja, men så är det.
Ja.
Men jag har en annan fråga här, för vi, liksom, vad är den viktigaste ödesfrågan nu för, alltså, facken rent generellt?
Medlemsvärmningen är vår ödesfråga just nu. Organisationsgraden sjunker, som jag uppfattar det. Och det är ju vår ödesfråga. Ska vi ha någonting att säga till om, så måste vi ha en hög organisationsgrad. Så är det. Alltså, annars tappar vi... Jag menar, om vi kommer ner på för låga siffror, är det ingen som kommer att lyssna på oss, oavsett vad vi säger. Om man ser erfarenheten från andra länder där organisationsgraden har gått för långt ner, så är det så att arbetarnas andel av produktionsresultatet sjunker. Mm. Och de mest välbeställda 10% tar ut allt mer av produktionsresultatet. Sen säger jag inte att vinsterna sjunker för att vi har i företagen för att vi har hög organisationsgrad. Men däremot vår andel av produktionsresultatet sjunker när vi har låg organisationsgrad och facket inte har något att säga till om. Och dessutom förstör det arbetsmiljön också.
Men alltså, vad tror du det kan bero på? För alltså, någonstans på liksom 90-talet så var vi ju all time high.
Ja.
Sen nu liksom 30 år senare så har det liksom bara gradvis sjunkit. Och vi har ju ändå levererat löneförhöjningar och liksom hela den biten.
Ja, men vi har kanske blivit sämre på att kommunicera dem. Och vi är, kanske sämre på att vara ute bland medlemmarna och prata om vikten av att vara med i facket. Och sen faktiskt politiska beslut, det som regeringen Reinfeldt gjorde med att höja a-kasseavgiften katastrofalt högt, gjorde ju att många lämnade facket.
Ja.
För att ha råd med a-kassan så valde man att stå utanför facket istället. Man prioriterade helt enkelt. Och så tänkte man väl att ja, jag går tillbaka igen när tiderna blir bättre och kanske a-kasseavgifterna sänks eller mitt jobb är tryggare och så. Men det blev aldrig av att man kom tillbaka igen. Tyvärr. Tyvärr. Och nu är vi på historiskt låga nivåer istället.
Mm.
Ja, det är... Och ändå, jag vet ju efter den misslyckade storstrejken 1909 så sjönk anslutningsgraden rejält faktiskt därför att vi hade misslyckats. Men jag kan inte se att vi har gjort några stora misslyckanden under 2000-talet som skulle ha förandet att medlemmarna lämnar oss och tycker att vi har svikit dem eller sånt. Ja, men vi har ju gjort stora framsteg. Till exempel pensionerna. Vi har sett till att de betalas in från en tidigare ålder. Nu pratar jag om avtalspensionerna.
Ja. Så
vi har sett till att lägga till extra pensioner i avtalen och så vidare. Jag vet, 2024 gjorde vi en höjning med obetydliga, kan man tycka, 0,25% till från det att du börjar jobba tills du slutar jobba. Alltså den var inte bunden av ålder. Vilket Folksam gjorde en beräkning åt oss och sa att det kommer att generera 800 kronor naturligtvis i 2004 års nivå.
Det är ju alltså mycket.
Mm. Ja, det är ju det. Det kan ju avgöra om du har råd att behålla stugan eller kåken eller bilen eller sånt när du blir pensionär. Mm.
Men jag tror vi får pausa där och köra en låt. Då kör vi Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.
Varmt välkomna tillbaka allesammans. Ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi Ronny Wenggren. Och Ronny, det var en liten fågel som viskade i mitt öra nu under pausen om någon solskensstrejk. Att det hände lite grejer där. Har du lust att vidareutveckla det lite?
Ja, men alltså, jag har ju alltid tyckt att det är ju något uppoffring, ekonomiskt i alla fall, för medlemmarna att gå ut i strejk. Så är det. Då kan vi väl åtminstone se till att det är bra väder när våra medlemmar är ute i strejk. Och jag kommer ihåg en medlem som jag brukar träffa, han hade varit med på ett möte jag höll i Uppsala på ett företag där, och han sa alltid, jag kommer ihåg när du var på mötet i Uppsala och sa att ja, men vi inväntar strejkväder här. Så var det ju i det som tänker på, tror jag, det är när lokalradion rapporterar från strejken 2004. Och här kommer det massor av brunbrända elektriker bärandes på ölbackar och ligger i sluttningen här. Vi var vid en idrottsanläggning och hade ett stort möte då. Och det är klart att det sved ju i motpartens hjärta att få höra det här. Våra medlemmar mådde. Alltså det är gott.
Ja, det är ju klockret. Det borde ju vara mera sånt.
Man måste ju tänka... Alltså, jag brukar alltid resonera så här. Och det sa min företrädare Staffan Holmers åt mig också. Kom ihåg det, att strejken är ett väldigt vasst svärd som hänger där på väggen. Och varje gång vi tar ner det och hugger med det och misslyckas, så blir det märken i äggen och det förstörs vapnet. Så därför måste man vara väldigt noggrann med hur man använder det. Och det ska vara till mål som medlemmarna ställer upp på, och så ska man se till att medlemmarna har det så bra som möjligt naturligtvis när de är ute i en konflikt. Och kan ägna sig åt att måla sommarstugan eller sjösätta båten eller något sånt där, men då inte jobbar.
Mm. Men hur många gånger fick du använt detta svärdet då under din tid som förhandlingschef?
Ja, jag har inte räknat, men jag tror att jag ligger ganska högt upp på listan. Så är det nog. Om jag fortsätter den serien med vad vi gjorde för att få in kvinnor i branschen. Det var de strejkerna jag började med. 2004 fick vi in det här arbetsmiljöbestämmelsen. 2007 då hade vi, då var det en tjej som var i Göteborg faktiskt, som ville gå ner på 6 timmars arbetsdag med stöd av lagen. Hon var ensamstående mor, hade barn under, jag tror det är under 12 år, då kan man gå ner på 75% arbetstid, va? Eller 80% menar jag. Alltså, och det, hon ville gå ner på 6 timmars arbetsdag. Och då sa arbetsgivaren, ja givetvis, jag kan ju inte hindra det från det. Men då skickar vi dig till Varberg, till Ringhals, och jobba istället. Och det betyder att hon blev borta från barnet ännu längre än hon jobbade 8 timmar i Göteborg. Alltså bara för att jävlas med henne så gjorde de så.
Ja.
Och då tänkte vi att det ska vi se till att sätta stopp för. Så då strejkade vi för att få in en bestämmelse. Vilket jag inte kunde begripa att inte motparten kunde gå med på rätt tag. Vi sa att det måste vara så att om en har problem att ta ett sånt här traktamentsjobb. Jag menar, vi har ju arbetsskyldighet över hela landet på installationsavtalet. Men om en har problem, vägande skäl, då måste arbetsgivaren gå till nästa anställd och fråga om den kan eller inte ha såna här skäl.
Exakt.
Sen kan det vara så att alla har vägande skäl, och då kommer man ju tillbaka till den första igen då, naturligtvis. För det är klart att de måste kunna räkna åt sig jobb, naturligtvis. Men vi menar att man måste ta sociala hänsyn till folk som inte kan. Och har jag till exempel en, säg att jag har en fru som är väldigt sjuk eller en make som är väldigt sjuk och behöver tillsyn, så är det då rimligt om jag blir vägskickad från Göteborg upp till Aitik och installera där uppe?
Inte direkt.
Ska man behandla folk på det viset? Nej, det ska man, ursäkta svordomen, men det ska man ta med fan inte behandla folk så. Och det ville vi omöjliggöra i avtalet.
Är det ju helt rätt, och det är ju klockrent att vi har den skrivningen. Men på tal om något annat, alltså, vad anser du av märket?
Man ska komma ihåg det. Vi brukar prata om märket som ett tak, men det är ju också ett golv.
Mm.
Alltså, jag har aldrig varit så kritisk som många andra. Det som jag är kritisk mot i märket, det är att det är så väldigt svårt att skapa jämlika löner. Jag menar, om hotell och restaurang, framförallt kvinnor, då får 3% och då får elektrikerna 3%. I kronor blir det mycket mer för elektrikerna om vi har ett högre löneläge. Och då kommer vi att spricka isär. Däremot så har ju det gjort att vi har kunnat satsa på andra frågor. Vi har aldrig behövt ta i konflikten för pengarna, utan vi har kunnat satsa på sådana här kvalitativa frågor som arbetsmiljö, att man inte ska kunna tvinga sig iväg på ett traktamentsjobb om det inte funkar för mig. Vi har en rätt till ett schysst boende när du är på traktamentsjobb. Du har arbetstidsförkortning med en timme varje dag när du är borta, så att du får mer sammanhängande tid hemma och kan kanske fixa bankaffärer och sånt som måste göras där hemma, eller underhåll på kåken, eller fixa bilen eller något sånt där.
Sånt är ju görviktigt.
När pengarna var givna. Men jag säger inte att det är samma. Alltså för hotell och restaurang är det väl också bra att de inte måste. Det finns ett märke, men sen får ju de betala för att få det märket i alla fall, har jag upplevt många gånger. Vilket gör att till slut blir deras avtal ganska tomt och innehållslöst. Och då har vi har ju en väldigt kraftig strejkstyrka, kan man säga, i vårt förbund, genom att det drabbar så väldigt hårt arbetsgivarna när vi går ut i konflikt. Har vi hem alla elektriker från Volvo till exempel i Göteborg, ja, men då darrar man på manschetterna på andra sidan också.
Ja, för det var ju lite samma sak när vi hade den strejken här, och så kollade vi ju på projekt vi kunde ta ut liksom. Ja. Och då var ju liksom Hisingsbron rätt attraktivt, och det var kanske bara 10 pers, och det är ett bygge som är värt 3 miljarder.
Ja.
Så liksom det är väldigt, det blir ju en helt annan tyngd. Men jag tror vi får göra så här, vi får ta en låt. Och då blir det Elton John, Don't Go Breaking My Heart.
Varmt välkomna tillbaka allesammans. Ni lyssnar på LOA-radio på 88 MHz, och vi gästas just nu av Ronny Wenggren. Och
denna versionen av låten Don't Go Break My Heart var en väldigt speciell låt som Johan lyckades
ja, alltså jag får ju pudla, vet du. Lyssnarna har ju varit lite sura för att det blev denna remixen och inte den vanliga, va? Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt.
Ja, men det var lite spejsat att höra den. Jag satt här och tänkte bara, det här låter inte som versionen som jag känner igen på den låten. Utan ja, det var någon fin 90-tals remix där.
Lite så.
Så göttigt. Men du Ronny, jag tänkte så här. Skillnad på medlem och icke-medlem. Hur ser du liksom på det och vad kan man liksom belysa?
Alltså, många tror ju att det är samma sak. Man är lika skyddad som icke-medlem. Men så är det ju faktiskt inte. Va? Alltså, jag kan ta en sån där bestämmelse som jag hoppas skulle användas oftare. När man får ett erbjudande från ett annat företag om att börja hos det. Och du får 5 000 till i månaden kanske. Men du måste bestämma det snabbt, säger det andra företaget. Och då finns det ju i lagen om anställningsskydd en bestämmelse att man måste iaktta en månads uppsägningstid. Och gör man inte det, då kan man bli skadeståndsskyldig för hela den förlust som arbetsgivaren gör. Vilket är väldigt orättvist. Därför att om du blir utsatt för en kränkning av arbetsgivaren så är det maximala beloppet du kan få ut enligt LAS är 32 månadslöner. Inte 36, alltså tre års lön, utan 32 månadslöner. Om du förbryter mot arbetsgivaren, då får du betala hela anställningen. Då är det ingen begränsning också. Så därför har vi infört en bestämmelse i avtalet som säger att max halva din grundlön. Alltså, då är det ju, grundlönen det är ju den avtalade minimilönen för din kategori som står i avtalet. Mm. Så det är inte halva din lön, utan det blir kanske 30% av din lön. Då har vi satt som begränsning. Till exempel, den här regeln skyddar ju inte en oorganiserad. Utan de får ju betala i så fall fullt ut vad arbetsgivaren förlorar. Samma sak är det med lön. Har en oorganiserad fått för låg lön, då är det ju facket som har rätt till skadeståndet. Visserligen brukar vi ofta säga åt den här oorganiserade, okej, okay, de här pengarna vi har krävt ut som du har fått för lite i lön, de överlåter vi tillbaka till dig. Men vi ser ju gärna att du blir medlem också. Efter det vi har gjort det i den här tjänsten. Så vi oftast brukar hantera det. Men det är ju för att vi vill ju hellre se dem som medlemmar än att bara, vad ska man säga,
ja, vi tar pengarna.
Det liksom. Vi gör ju dem en tjänst. Och då förväntar vi oss en tjänst tillbaks. Alltså att man väljer att bli medlem också. Men de har inte det skyddet av avtalet som en medlem har.
För den som du sa där faktiskt, den har jag tänkt på, att just när man byter företag och så vidare med uppsägningstiden.
Nej.
Det är jävligt smart.
Det kan bli oerhört dyrt för någon. Säg att en arbetsgivare tappar en entreprenad han har räknat på och sen försvinner personalen. Liksom, han kan inte ta åt sig den entreprenaden. Ja, hur mycket ska skadeståndet vara då? För den som är oorganiserad.
Det blir nog otroligt dyrt.
Ja.
Men något som jag stöter på mycket, det är ju faktiskt att folk säger att nej, men jag behöver inte vara medlem för jag byter bara företag.
Jaha, okej. Okay. Ja, så om inte arbetsgivarna har betalat din lön på 3 månader, då byter du företag och byter ihop och går dit och tänker ja, men jag skiter i den där lönen han inte betalat. Ja, jo, men det kan ju vara, det låter inte som något ekonomiskt alternativ, utan då tycker jag att mer ekonomiskt av mig i facket och se till att man får ut den där lönen som man saknar då. Sen, hur länge kan du hålla på att byta företag då? Hur länge är du attraktiv? Vad händer när du blir äldre till exempel?
Ja, men det blir ju det liksom. Och sen oftast på liksom mindre orter så bränner man ju sig rätt snabbt.
Absolut, exakt. Det är klart du gör. Och det är klart att arbetsgivarna sitter i den lokala IM-föreningen och pratar om den där. Ja, den där byter ju bara företag så bort vi har någon motsättning.
Ja, alltså de pratar ju minst lika mycket som oss.
Ja, men exakt. Jag menar, vi pratar ju om vilka företag som vi tycker att inte sköter sig och sådär. Jag menar nu, elektriker emellan alltså.
Ja.
Pratar man om det. Varför skulle inte de göra det också? Det är klart de gör. Det är ju inte svartlistning tillåtet. Det är inte det jag säger, men det är klart de pratar med varandra.
Ja, ja. Mm. Det blir ju lite så.
Alltså, jag tänker på, vi har ju en juristförsäkring i Elektrikerförbundet.
Ja.
Och grunden för den, det är ju att vi vill jämställa alla medlemmar med alla andra invånare i Sverige. Och frigöra tid för våra ombudsmän. Så, hur ofta ni har jobbat lokalt i Borlänge före 88, alltså hur många gånger mötte man inte medlemmar som kom in upprivna, förtvivlade, de satt i skilsmässa, visste inte hur de skulle göra för att få en delad vårdnad, hur ska man dela på kåken? Och det närmaste en jurist de hade, det var sin ombudsman, helt enkelt. Alltså det var så mycket jurist de kände, och de visste inte hur gör man för att gå till en jurist överhuvudtaget. Hur mycket kostar det? Har jag råd? Blir det tungt bara att gå dit och fråga om ett råd? Vad händer?
Det är ju svindyrt. Mm.
Det är ju det. Det är ju det. Och då tog man upp ombudsmannatid som vi ville att de skulle använda för avtalsbevakning istället. Då tänkte vi att det här måste ju vara en väldigt bra väg att gå. Att man kan få kontakt med jurist på ett annat sätt. I dina vardagliga frågor. Det handlar ju inte om att skydda dem i brottsmål och sånt. Utan det handlar ju om
det. Nej, det blir ju lite svårt.
Ja, precis. Där får ju staten skjuta till en advokat när de ska sätta in någon i fängelse.
Ja.
Det tar inte vi hand om.
Nej, det är ju svårt att göra en blockad för att någon ska bli i fängelse. Liksom. Det är ju inte det vi ska hålla på med. Ja.
Nej, ska vi blockera bygget då? Nej. Nej, så ger vi oss inte in på.
Nej. Jag tänker vi kör en låt. Vi kör Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.
Varmt välkomna tillbaka till LOA-radio på 88 MHz. Och med oss idag har vi Ronny Wenggren. Några minuter till innan vi ska släppa över micken till de deltagarna i utbildningen Ung i Go, en utbildning som Socialdemokraterna i Göteborgsområdet tillsammans med ABF har ordnat. Men jag tänker att vi ska köra tre snabba frågor nu, så att vi går ner oss lite från förra sändningen där när vi körde fem frågor till tre nu då. Men, och nu har vi ju tre tävlande också. Det är Johan, Daniel och Ronny som kommer att få svara på dessa frågorna. Och om ni känner att ni har svaret rätt så är det bara att hojta till ert namn i micken så får ni ordet. Med andra ord så hoppas att ni är redo.
Ja då.
För att ni tävlar ju om äran nu på det sättet. Och då börjar vi med den oerhört enkla frågan. Hur många procent av ungdomar mellan 15 till 24 år är arbetslösa idag?
Daniel, säg 25%.
Jäklar vad nära alltså. Det är faktiskt 26,3%. Så det är riktigt hög ungdomsarbetslöshet.
Ja, det är inte snyggt att det är så hög arbetslöshet för att Daniel fick rätt svar.
Nej, men precis, schysst räddning där från där Johan också. Slipper du pula igen. Ja, men det är gött. Och vilken är Sveriges största fackförening i dagsläget?
Ronny? Kommunal.
Det är ju faktiskt fel, Ronny.
Ja.
Johan, Unionen.
Och ja. Johan satte den rätt upp och ner. Det är ju såklart Unionen som har jäkligt många medlemmar.
Men Kommunal är väl störst bland LO-förbunden?
Ja, det är där jag sitter fast, vet du, i LO-förbunden.
Mm. Yes.
Ja, men gött, då hoppar vi vidare till sista frågan då. Vilka tre politiska områden tycker svenskar är det viktigaste enligt Novus undersökning då? Så att vi får helt enkelt gå laget runt. Ronny, har du lust att börja?
Överst ligger sjukvård. För mig.
Och nästa då?
Invandring och sen skola och omsorg. Skola.
Så nära. Fast utan att spoila någonting så får Johan ta ordet nu.
Jag tror att det är integration eller invandring. Sen tror jag att det är sjukvården. Och sen kan det vara skolan.
Okej, intressant. Daniel, vad är din gissning?
Integration, sjukvård och skola.
Jäklar vad ni var duktiga.
För att Ronny, du spikade ju en här, och det är sjukvården.
Sjukvården, ja.
Precis, och den är faktiskt högst upp också, så att du hade helt rätt på den. Och Johan och Daniel satt ju också sjukvården där rätt upp och ner. Sen satt Johan och Daniel invandring och integration som den viktigaste frågan. Och häpna hör nu, lag och ordning var det ingen som nämnde. Men den är uppe i topp tre. Så det är sjukvård, lag och ordning och invandring och integration som är de viktigaste politiska frågorna enligt Novus då. Så att det är rätt intressant. Och ja, då är det så att det är rätt lika. Men Johan spikade faktiskt rätt svar på flest frågor. Så att Johan, du håller fortfarande den. Tack.
Grattis, Johan.
Tackar, tackar. Det precis. Känns väldigt ärofyllt.
Precis, du vann förra gången och du vann denna gången igen.
Stormästare.
Yes. Precis.
Ja, är det ju skönt. Mm.
Det är det. Och ja, men Ronny, har du någonting mer som du vill tillägga nu när det börjar närma sig slutet av sändningarna?
För ja, jag kan bara säga det, apropå Lars och vi har pratat om så här, och de här förhandlingarna kring trygghet och omställning. Som ni har sett i media så, här, så har det varit stor oenighet bland förbunden. Och som ni sa i titellåten, tillsammans är vi starka. Jag hoppas vi hittar tillbaks till en stark samverkan igen mellan LO-förbunden, att det här missnöjet med varandra som har varit, att det släpper och att vi går vidare och gör bra saker tillsammans.
Mm.
Och att vi rekryterar fler medlemmar.
Mm. Absolut.
Det är ju så vi blir liksom starka. Vi vinner ju ingenting på att alltså, vara ovänner.
Nej, inte något.
Det är ju bara rena sandlådan.
Absolut. Något mer du vill ta med i sändningen nu när vi ändå har det i sändning?
Ja, då får ni förlänga det 2 timmar till då.
Du får gärna vara med en annan gång vid lite senare tillfälle. Och så.
Ja, men det låter kul. Det
yes.
Jag gärna med. Jag får tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid och vara här. Det var grymt kul och intressant.
Tusen tack. Absolut, jag håller med.
Tack själv för att jag fick vara med. Det var jättekul att få vara med och jag såg.
Ja. Fortsatt trevlig lördags eftermiddag helt enkelt. Yes.
Men det är samma till er.
Ha det gott.
Hej då.
Hej då.
Så, ni var lyssnade vi nu på Johan. Du var lite Jacksons.
Det var Jacksons, ja.
Precis, precis. Men Kenny Filit.
Yes. Men nu så ska vi ha ett inslag från Ung i Goes.
Yes, det är bra.
Som är, de har ju fått spela in, för vi får ju inte ha för mycket folk här i studion. Men precis. De ska börja nu med en låt.
Nej, vi börjar med lite prat och sen låt.
Yes.
Då har klockan slagit eftermiddag och du är varmt välkommen till Studio Goes, som är en del av A-radion. Hoppas allt är bra med dig, kära lyssnare, och jag. Ja, det är klart det är, för att idag är det ju lördag. Och lördag brukar ju i motsats mot tisdag räknas som den bästa dagen på hela veckan. Och bättre ska det bli, för här sitter jag med 3 glada, taggade, hungriga kamrater som är redo att hoppa på dagens ämne. Och idag ska vi prata om det ständigt debatterbara ämnet välfärd. Ja, ni är ju själva att det här kommer bli ett kanonprogram. Så det är bara att samla nära, kära, vänner och bekanta. Slå era huvuden tätt in till radion, för idag kan ju bli den dagen när ni får de här tankarna och funderingarna som ni kommer diskutera i år framöver. Så det är bara att hänga kvar. Jag kommer strax släppa på mina kamrater. Men nu blir det musik.
Och välkomna tillbaks efter låten. Vi som kommer diskutera det här är vi.
Och vi är jag som heter Alexander.
Och jag som heter Jakob.
Och jag Sandra.
Och temat idag som sades i introt är ju då välfärd. Och jag tänker att Jakob, du kan väl berätta lite kort för oss. Vad är egentligen välfärden?
Ja, alltså, ofta så kan ju välfärd ses som ett ganska brett begrepp som vi ofta bara slänger oss med lite hela tiden. Men det som vi egentligen menar, det är ju just en samling av skola, vård och omsorg. Och det är ju någonting som är väldigt centralt just för vårt parti. Och det är någonting som vi ändå investerar mycket i. Och det här är ju som sagt väldigt brett, så vi kommer ju ändå försöka behöva smalna av ämnet lite, och fokuset idag kommer väl ändå försöka vara lite på vinster i välfärden, som ändå är ett ganska aktuellt och stort ämne.
Och vad innebär då vinster i välfärden för någonting?
Vinster i välfärden, det innebär ju mest då att vi har ju som många vet en marknad inom välfärden, bland annat skolan och vården. Och det här gör ju att företag kan starta skolor och sjukhus. Och genom det här då så kan de också ta ut vinst från den omsättningen som de har fått då, så att säga. Och det här kan man ju ha många åsikter om. Alltså, från oss själva, eller man ska säga, så är ju vinster någonting som ska gå tillbaks till verksamheten och inte någonting som ska gå till kanske aktieägarna eller de som äger företaget. Utan när det rör sig om skola och vården så är ju det pengar som ska gå tillbaks till verksamheten.
Ja, det låter ju väldigt vettigt tycker jag, men hur kommer det sig egentligen att vi har ett sånt system då? Att det går att bilda exempelvis en vårdcentral eller en förskola just som en verksamhet med syfte inte att bedriva vård eller att liksom ta hand om barn, utan först och främst att få vinst, vilket ju är det yttersta syftet med alla typer av företag just.
Varför vi har så idag?
Mm.
Det har jag inte en riktig aning om.
Borgarnas fel.
Jo, till stor del så är det ju faktiskt borgarnas fel. Men man kan väl säga att de stora reformerna i skolan som ju har lett fram till så som det är idag börjades ju egentligen med kommunaliseringen av skolan som vårt eget parti var med och beslutade om 1989. Sen så skedde ju den stora friskolereformen under regeringen Bildt 1991, och det är ju i mångt och mycket den reformen som vi fortfarande lever med just nu liksom. Och en ganska stor effekt av det här som jag har diskuterats en del på senare år är ju att en ganska negativ konsekvens utav just att skolorna börjar konkurrera med varandra och så är ju att det finns incitament för skolor att ge lite bättre betyg än vad de egentligen skulle ge för att få skolan att verka mer populär helt enkelt, och på så sätt locka dit fler elever, och det är ju det som brukar kallas för betygsinflation. Och jag tänker, Jakob, du kanske har något att säga om det.
Bland annat många skolor kanske sätter högre betyg än vad eleverna egentligen ska ha. Det kan ju då göra att skolorna ser bättre ut än vad de egentligen är. Och på det sättet kan de ju också då utåt bli en mer attraktiv skola. Och på det sättet få in fler elever och mer skolpeng och mer omsättning så att säga.
Ett annat exempel är ju hur vården råkar illa ut med det här systemet med vinster i välfärden vi har. Och en ganska stor del av det är ju de här digitala läkarna som finns i appform nu för tiden. Jag tänker, Sandra, du kanske vet mer om det.
Vet mer om det? Ja, det vet jag inte om jag vet. Men de här apparna som kryllar och som gör reklam överallt är ju små vårdappar som säger att de kan ge er vård i mobilen och det ska vara så himla enkelt och bra. Och sen så sluter de avtal med regionerna och fakturerar dem hur mycket som helst för att typ egentligen inte hjälpa dem som söker vård hos dem, utan snarare hänvisa till deras närmsta vårdcentral. Och så blir det dubbla kostnader för regionerna, och det gör egentligen ingen nytta. Om du går till en sån vårdapp och de typ tittar i din hals och du har ont i halsen, så kan ju inte de riktigt säga till dig vad du har för problem mer än att du borde kolla upp det. De kan ju inte ta, om du har halsfluss kan ju inte de ta en liten tops i din hals via telefonen. Så att det blir bara dubbla kostnader för regionerna och små läkare som sitter där och inte gör någonting och tjänar miljoner. Ja, det är ju inte ett skitbra system så att säga.
Så det låter ju som att de här vårdapparna gör så att regionerna får mindre pengar för att bedriva vård. Vad kan det få för liksom konsekvenser för de här liksom, de liksom riktiga läkarna, eller vad man säger, typ?
Ja, de får ju mindre resurser.
Verkligen. Vi kan ju se speciellt nu under corona hur personalen måste jobba allt mer. Samtidigt som de, nu får de ju mer betalt vissa gånger, men det är ju väldigt baserat på vilken region man jobbar i. Men just det att, speciellt inom Sahlgrenska som vi har, att de så många gånger går med underskott. Det är liksom, pengarna tar ju slut, och att då ha system med bland annat då nätdoktorer som tar ännu mera pengar, det kommer ju bara skada systemet ännu mer i en sektor som redan har för lite pengar, så att säga.
Precis.
Du lyssnar på A-radion och det här är Studio Goos. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Studio Goos som är en del av A-radion.
Men som vi har diskuterat innan låten så märker vi att det finns ju så många olika problem med just vinster i välfärden. För några år sedan så la ju regeringen fram ett förslag i riksdagen om att just begränsa eller stoppa vinsterna i välfärden. Men det röstades ner. Vi måste då bli mer aktiva på det här området. Som sagt, det var några år sedan. Problemen fortsätter att komma upp och vi måste ju arbeta mer, mer med dem.
Så, Sandra, vad tycker du att vi ska göra åt de stora problem som vi ser i välfärden? Hur ska vi komma till bukt med dem?
Först och främst så är det ju ett stort steg på vägen att förbjuda vinster i välfärden, eller i alla fall begränsa dem. Och på så sätt också förbjuda de här apparna som krillar omkring, som bara är ute efter vinst. För det är ju vinsterna som är det mest problematiska. Vi vill ju ha en jämlik vård och skola. Och en jämlik vård och skola får man inte när folk istället fokuserar på att bedriva vinst. Eller verksamhet som genererar vinst.
Och det är ju ett argument som ofta hörs ifrån de som tycker att det här med vinst i välfärden är jättebra, att liksom, vi måste vara liksom restriktiva och effektiva med de offentliga medlen, för det är ju trots allt pengar som betalas in via skatt och som ju alla med och bidrar för. Och läget idag är ju att vi är ju absolut inte sparsamma med det, utan det är ju väldigt mycket pengar varje år som går via det här vinstfokuserade privata välfärdssystemet som ju bara rinner ut i landet liksom och inte kommer till god i liksom vården eller i skolan eller så. Så det är ju egentligen ett väldigt ineffektivt system ifall du ser till vad pengarna faktiskt används till.
Som du sa, alltså vi har ett system där sektorer eller liksom skolor och sjukhus kan bedrivas just för att skapa vinst. Men samtidigt så är det lite fel sektorer att försöka skapa vinst, för att det handlar ändå om riktiga personer i de här fallen. Det är elever, det är liksom kanske personer vi känner som behöver vård på ett sjukhus, och då ska ju de få den bästa utbildningen, den bästa vården som de kan få, utan att det ska behöva kosta hur mycket som helst bara för att någon annan känner att de vill ha vinst istället. Så att då till exempel begränsa eller stoppa vinsterna helt känns ändå som ett ett rimligt förslag när vi pratar om de här områdena. För vill man skapa vinst, då får man helt enkelt gå någon annanstans.
Absolut, alltså så här, ifall du är företagare och liksom känner att fan, jag vill få in pengar liksom, så ja, men starta restaurang eller ett e-handelsbolag eller någonting, för där handlar du ju med varor liksom. Där är det ju folk vill köpa mat, folk vill liksom köpa en dator, och att applicera samma liksom mekanismer och samma tänk på skolverksamhet liksom. Alltså syftet med en utbildning är ju inte att finnas till för att generera vinst i ett aktiebolag, utan det är ju att liksom få en bra utbildning, kunna liksom läsa vidare, få ett bra jobb och sånt. Så det är egentligen helt två stycken olika saker som vi idag behandlas likvärdigt på något konstigt sätt.
Ja, alltså utbildning och vård är ju så centralt i samhället. Alla kommer behöva ha en utbildning, alla kanske inte alla, men många behöver vård. Och det är liksom inga varor direkt, som du nämner med en restaurang. Blir du sjuk så är inte det någonting du kan prioritera bort till exempel. Du kommer fortfarande behöva vård. Och då är det inte så här att då väljer jag att göra det här eller det här, likt en restaurang, utan de här sakerna ska fungera och de ska vara till bästa gagn, eller man säger, till de som använder det, just elever och patienter.
Ni lyssnar på Studio Goos som är en del av A-radion, och vi ska börja runda av och helt enkelt tacka för ett visat intresse. Vi som sitter här, vi kommer komma tillbaka om 2 veckor, men redan nästa vecka så kommer vår andra hälft finnas just där vi är nu. Och de har alltid något intressant att prata om, så det tycker jag verkligen att ni inte ska missa. Som sagt, ni kan höra oss här om 2 veckor. Kan låta långt, själv tycker jag att tiden bara rasslar iväg. Så att det är, man kan säga att det egentligen bara är några dagar bort. Ni, kära lyssnare, får ha 2 kanonveckor. Så hörs vi här då. Ni får ha det så gott. Hej.
Det var Unge Gosgänget som sände, och de har varje vecka ett litet inslag i A-radion. Och nästa gång som vi sänder, Johan, är det?
Våran repris går nu på torsdag 16.30 till 18. Yes. Det kommer även finnas tillgänglig som podd.
Så småningom, yes. Och nästa gång är som sagt 15 maj. Och nästa gång det är A-radio nästa lördag klockan 14.30. Och då är det Ruben Malmström som sänder. Men tack för att ni har lyssnat. Och ha en fortsatt trevlig lördag eftermiddag. Ha det gott.
Ha det gött. Hej, hej.